Då är vi inne på temat döden igen. Återkommande temat, men jag gillar verkligen temat döden och även temat dröm. Jag fick rekommendera till mig en dokumentär på UR Play som man kan gå se på gratis om man bor i Sverige i alla fall, som heter Death is but a Dream. Jag antar att den spelar på Life is but a Dream, den här kända sången. Den handlar i alla fall om människor som håller på då och dör och drömmer. Den finns på UR Play och heter Death is but a Dream. Jag fick den rekommenderat i Facebookgruppen Existens av Christer Segegren. Och jag kan varmt rekommendera den. Jag har tänkt strax att vi ska kolla på trailern för den. För den säger ganska mycket. Det blir en kanske spoiler för den som vill se den, så kommer varna igen om ett tag när jag ska slå på den. Själva trailern, men det är ju mer som en reklam bara för den. Så det borde man kunna se och prata lite grann kring det. För döden, Orena och drömmar och det andra är väldigt intressant. För om vi pratar andlighet då, andlighet och andliga traditioner, så återkommer ju det här med att vi börjar drömma och att vi dör då. Att drömtillståndet är ett typ av bardo-tillstånd. Så pratar ju många tibetanska buddhister om exempelvis. Att det finns olika bardon, det finns så många olika typer av tillstånd. Och att dödstillståndet är likt ett drömtillstånd. Så, alltså drömtillståndet när vi sover på natten. Så när vi går och lägger oss på natten så är vi i princip i bardo-tillståndet. Det tillståndet som vi är i mellan inkarnation ungefär. Dröm, ett typ av drömtillstånd som vi hamnar i när vi dör eller när vi går och lägger oss. Dock så är, kan man väl säga, att tillståndet som vi hamnar i när vi drömmer normalt sett är inte så lucid, inte så klart, så som människor upplever som har de här drömmarna som de kommer prata om i dokumentären. Eller åtminstone nämna i trailern som vi ska kolla på. Men när man, om man tittar på dokumentären så ser man att de faktiskt tycker att de här drömmarna är super hyperreal. De använder inte det ordet, men det använder jag, för de är helt verkliga. Och så säger också människor som har nära döden upplevelser. Alltså människor som är med om någon olycka till exempel, eller någonting. Ja, brukar ha olika typer av olyckor eller medicinska grejer som händer med dem bara. Då säger de att de hamnar också i en typ av värld där allting känns bra, känns som de är hemma, ofta de mår bra, känner sig trygga, de förstår ofta inte att de är döda heller. Och allting är superklart. Det är likt hur vissa beskriver en out of body experience, OOBE. Det här är lite, kanske blir lite på detaljnivå, men det finns olika typer. Vi kan ha vanliga drömmar på natten, vi kan ha out of body experiences, vad man nu, alltså... En typ av klarare drömmar där vi på något sätt astralkroppen lämnar vår fysiska kropp och man i princip stiger ur kroppen och ser sin egen kropp utifrån och kan navigera i en typ av värld som liknar rätt lik den vi har, är i, men också annorlunda. Det liknar rätt mycket det här tillståndet som människor som går igenom en nära-döden-upplevelse beskriver. Och den är väldigt klart, det är lika verkligt eller mer verkligt som den verkliga världen. Om vi pratar istället lucid dreaming eller klardrömmande, när man är medveten om att man drömmer. Det är lite grann likt kan man säga, men om vi pratar hur verkligt det är så tenderar det inte vara fullt lika verkligt. En vanlig dröm för det första är ju rätt overklig, eller man ska säga den. Vi är ofta inte så medvetna i den och... När vi vaknar upp så ser vi att ja, det där var en dröm, det var lite konstiga grejer och vi höll på med saker. Sen kan vi ha drömmar som är mer som, ja men går djupare, som är starkare för oss, kanske att vi får en vision eller någonting. Då är den lite starkare. Sen kan vi börja bli medvetna om att vi drömmer i drömmen och då blir den också lite klarare. Sen kan vi bli ännu mer medvetna om att vi drömmer. Och de här stegen beskrivs ofta i folk som håller på med lucid dreaming eller klardrömmande eller drömyoga till och med, som vissa tibetanska buddhister håller på med. Inom böntraditionen exempelvis. Och då i alla fall så blir vi ännu mer medvetna, vi blir ännu mer klara, vi blir ännu mer fria att handla också i det tillståndet, för vi är så klara helt enkelt. Och det börjar likna det här tillståndet som vi kan hamna i en, vad man nu ska kalla det, autobody, när astralkroppen tydligt lämnar den fysiska kroppen. Det som liknar det här när människor som går igenom en nära dödenupplevelse beskriver, och lite grann liknar det som de i den här dokumentären beskriver, för de beskriver också sina drömmar som inte bara drömmar, utan det är både när de drömmer på natten till och med, men det är även att de faktiskt kan se människor i rummet. Så vad man kanske skulle kalla för visioner. Och det här är sånt som återkommer också i alla andra traditioner. Det finns jättemånga berättelser om människor som ser andra, som ser andra personer i rummet, som ser typ änglar, som ser bodhisattvor, som ser döda personer, som ser sin mästare och så vidare. Alla de sakerna existerar där i de andliga traditionerna, och det liknar då också hur människor som är nära döden beskriver. Och som också är intressant tycker jag att det här, å ena sidan är det människor som är väldigt gamla som beskriver det här, men å andra sidan är det också barn som beskriver det här. Små barn framförallt. Ännu mer barn som är så här 4 år max kan ofta prata med andra varelser, kan ofta se andra typer av varelser i rummet. Så det är någonting med tillgången vi har till de här andra typerna av tillstånd som vi verkar ha mer tillgång av när vi är små barn, och sen försvinner det, och sen kan vi träna upp det delvis. Så vissa, så att säga, vanliga vuxna har antingen bara biologiskt eller av olika anledningar, så ser de också såna här saker. De ser, jag minns en dokumentär om en dokumentärfilmare, faktiskt en kille som var helt, vad ska man säga, oandligt intresserad. Och han helt plötsligt så bara vände det för honom någon dag, och så började han se saker bara. Han började se energier, han såg änglar, han såg allt möjligt hela tiden och trodde att han blev galen. Så han gick till psykiater, han gick och röntgade hjärnan och gjorde allt man kunde göra, men det var inget fel på honom. Men han bara såg de här sakerna precis hela tiden. Och så är det för vissa människor i olika utsträckning. För honom blev väldigt mycket. Andra kan ha det så här korta visioner. Andra kan se, när de kommer in i vissa typer av medvetandetillstånd, så kan de se de här energierna eller se vad vi skulle kunna kalla för den subtila världen. Drömtillståndet i vissa traditioner är synonymt med det subtila tillståndet. Så vi har det vanliga vakna tillståndet som man kallar det vanliga fysiska, eller grow state. Och där är inga andliga grejer. Sen har vi det subtila tillståndet som ofta är förenligt med drömtillståndet. Eller då de här subtila fenomenen som vi också kan bli varse i det vanliga vakna tillståndet. Såsom då energier, såsom änglar, såsom demoner, såsom alla den typen av saker. Och även som medium arbetar mycket med, som medium när de går runt och rensar ur hem eller pratar med döda och sådär. Rör sig också i den här, de kallar det för andra sidan, men vi skulle också kunna säga det subtila tillståndet, och vi behöver gå in i det subtila medvetandet för att uppleva de här subtila då fenomenen. Men de försvinner generellt när vi blir vuxna, men då verkar det som att när människor närmar sig döden, sannolikt, jag vet inte om någon nämner det i dokumentären, så förändras också vårt medvetande till viss del, inte bara på en subjektiv nivå utan även rent biologiskt, så att vi får mer av vad man skulle kunna kalla för, eller det kallas för, det tetavågor som vi normalt sett har mer när vi drömmer. Men om vi tränar oss i meditation så får vi mer av den typen av hjärnvågor, och på samma sätt så skulle jag då gissa att människor som är närmare döden också får mer av det, och det är ett sätt att förklara varför de har mer upplevelser av de här fenomenen helt enkelt. Mm. Så det är lite grann om bakgrunden till varför jag tänkte vi skulle kolla på den här dokumentären, eller kolla på trailern för dokumentären egentligen. Jag kommer slå på den nu, den heter Death is but a dream som sagt, och jag vet inte vilka som har gjort den, men slår på den i alla fall.
This is the most interesting thing that I've ever done with myself, is dying.
The nurses were able to predict somebody's death better than I was based on what the individual might be dreaming of.
Så jag kommer stanna ett par gånger också och märka. Vad han sa var att sjuksköterskorna kunde gissa, predetermine. De kunde förutse personens, den döendes personens död bättre än den här läkaren då som pratade, genom att titta på innehållet i deras drömmar. Genom att de personerna berättade om det, såklart, och inget annat sätt att titta på det. Så personerna som var döende berättade om sina drömmar, och på basis av det så kunde sjuksköterskorna säga hur nära de var att dö. Och de kunde göra det med bättre träffsäkerhet än då läkaren som tittar på andra då objektiva mått då, som saturation och sådana vanliga fysiologiska mått och vad de nu tittar på för någonting. Och det tyckte han var intressant då. För hur kommer det sig att deras drömmar kan säga mer om när de ska dö än vad våra, medicinska verktyg och medicinska kunskap kunde säga? Okej.
Okay. Everybody I knew that was dead was there.
It's hard to explain because it's so real. It's ridiculous.
It was real.
Och här säger de också det här. It's so real, it's ridiculous. Hon säger, och den här kvinnan säger också, it's real. Så det är det här vi har pratat om tidigare, hyper real, eller att det är super, ja, man kanske bara kan säga verkligt. Så att det är så tydligt för dem att det inte är som en dröm, även om de kallar det för dröm, för att det är inte samma sak som den vanliga verkligheten, men det är fullt verkligt, vilket är då det intressanta i, eller en av de intressanta sakerna i sammanhanget. Kan lägga in även att när man pratar om psykedelia, så är det också en hel del människor som har den typen av upplevelser, att det är inte bara ett så här knasigt förändrat medvetandetillstånd, utan det är verkligt. Det är verkligt och djupt meningsfullt, och det är vad de här också säger. Det är djupt meningsfulla upplevelser som de har, de här drömmarna, visionerna som de får.
That was really real.
Different than other dreams.
It became
immediately clear how therapeutic this was. And really,
jag måste stanna igen. Så om det var svårt att höra, så sa hon också att det var tydlig skillnad från andra drömmar, tydlig skillnad från vanliga drömmar. Och här nämner han också hur terapeutiskt det var för dem, för det är också en sak. Det är inte bara att de har de här drömmarna, utan likt människor, igen då, som jag har de här nära döden upplevelse personerna, eller de som dör och kommer tillbaka, vad vi nu ska kalla dem för, eller kalla det för, det är att de beskriver det här, att de kommer till en typ av värld, en typ av tillstånd som är som att komma hem. De vill inte komma tillbaka oftast. De vill vara i det där. Och på ett liknande sätt beskriver många av de här personerna samma sak ungefär. Men att det är inte fullt att de kommer över det, utan de får smakprovar ungefär. Och det är lite intressant att se, för att någon som är med i en sån nära döden upplevelse har ju dött då. Den fysiska kroppen har dött, och då kommer de fullt in i det. Då har, om vi ska tänka i termer av out-of-body experiences, eller astralkroppen lämnar, själen lämnar, vad man nu vill tänka. Eller vad man nu vill tänka händer överhuvudtaget. Då får vi hela den förflyttningen. Medan innan, de här människorna som inte är döda, då är det ett typ av gränsland där man börjar röra sig inåt i det lite mer i alla fall. Och någonting som liknar då det som de här nära döden upplevelseupplevarna beskriver. Men att igen då, det kommer så smakprov, det kommer lite subtilt och smyger sig på. Men jag har inte tänkt på det tidigare, eller inte vetat om det, att det sätter igång så här pass långt innan och verkligen liknar det som människor som är med om de här nära dörrupplevelserna beskriver. Att man kommer och träffar sina anhöriga, de här vanliga, man ser ljuset i tunneln kanske, man träffar anhöriga, man känner sig hemma, allting känns bra. De vill inte komma tillbaka heller. Det är samma sak i mångt och mycket som de här då som är nära döden börjar så sakteliga uppleva. Och ju mer de upplever det, ju starkare de upplevelserna är, så förstår de som jobbar runt om att de här börjar närma sig döden mer och mer och mer.
I had to reinvent myself because all the normal things you do as a doctor are gone.
We're not so much concerned as to the source of these dreams, but the fact that these dreams are happening.
How do you present the subject like this with any kind of scientific rigor?
I think we have a story to tell, and I think our research allows us to do that.
People will realize how prevalent it is, how normal it is, and how easy it is to just ask the simple question, like, are you dreaming?
I didn't know.
Så de gjorde typ av forskningsprojekt om det här som det här delvis handlar om, att där de började kategorisera de här upplevelserna och se vad de pratade om och hur de beskrev dem och sådär, för att han, den här läkaren, tyckte det var så ett så intressant fenomen. Och samtidigt som det då, de tror de kommer komma till också, fick ju kritik för det, för man tänker att det spontana är ju bara, ja men det här är bara någon konstig hjärnaktivitet som inträffar när folk håller på att dö, kanske delirium eller någonting annat. Men att det är å ena sidan djupt meningsfullt och å andra sidan att det predicerar döden bättre än vad vi kan göra medicinskt är ju intressanta saker. Och att folk beskriver det som minst lika verkligt som verkligheten också är en annan intressant aspekt.
Oh, how to help a child die. And I asked her about her dreams.
And when you see your aunt, where are you?
In a castle.
Really?
How you dream or end of life process is really indicative of how you lived.
So maybe he needed to have those dreams. God brings everybody something for a reason. That's what I believe.
It's interesting that you can be in a dying process and at the same time feeling very much alive, right? And that made you feel alive.
If it is a
det är också en sån grej att människor är generellt sett rädda för döden, tycker det är obehagligt och jobbigt. Men vad många av dem som har de här drömmarna beskriver, och det är ju ett sätt att bortförklara det också, att precis som man förklarar de här upplevelserna som människor har när de har nära dödenupplevelser, man säger bara, ja men det är bara hjärnan gör det för att lugna personen ungefär, för att man ska slappna av när man håller på och dör. Så kan det ju vara. Det är dock bara en just so story, som man säger. Det är bara, det finns inget sätt att testa om den är sann. Det är bara en påhittad förklaring som kan vara sann eller inte sann. Men det är en hypotes som man då potentiellt då skulle kunna testa. Men det faktum att det är så meningsfullt och det faktum är att det ger dem också, igen kommer jag att tänka på psykedelisk assisterad psykoterapi och när man gav det till cancerpatienter då som var döende, för att då kom de också in i, skulle jag gissa, mer utav ett sånt här typ av tillstånd som också gav dem ett lugn då. De blev mindre rädda för döden när de kunde accessa, vad säger man, när de kunde komma åt den här typen av tillstånd eller den här typen av värld, vad vi nu vill se det som, den subtila världen där de kommer i kontakt med nära anhöriga, när de kommer i kontakt med sig själv, sina känslor, sitt djupaste, sitt innersta, det som betyder mest för dem, och vidrör det på något sätt. Det skänker tröst och det gav dem ett lugn och minskade då oron för döden för de här cancerpatienterna som fick psykedelia. Det verkar också ske då naturligt, eller om man ska uttrycka det, utan psykedelia för människor som bara närmar sig döden, att de får mer av den här typen av upplevelser. Och i den utsträckning de får det, verkar det som i alla fall att det lugnar dem också. Igen, precis som människor som går igenom en nära döden upplevelse, så blir den också lugn. Som sagt, folk vill inte ens komma tillbaka till den här världen när de har varit där på andra sidan, eller vi ska kalla det.
Process of a dying brain, we can try to dismiss that and belittle it, or we can really stand in reverence of that as a sign of maybe what's beyond, what our human brains can comprehend.
There's more than just organ failure to dying. There's these non-physical dimensions that are real and profound, and that dying is lonely, but it doesn't have to be this lonely.
What if at the end of your life, some appointed hour,
the lost return, distant feelings become familiar, and meaning is restored. If any of that is true, then dying is illuminating.
Mm. So there was.
Is there anything else we should know about you?
That I'm beautiful.
And you're the toughest kid I've ever met.
Mm. Så var en flicka där som hade leukemi, tror jag, som han också, den här läkaren, beskrev att han hade svårt att, vad ska man säga? Vad ska man säga till ett barn som är döende? Det var väldigt, det är såklart väldigt svårt och utmanande. Men han fann också då att hon hade den här typen av drömmar likt många andra, och han kunde prata med henne om dem, och hon beskrev att hon bland annat varit i ett slott, hade hon varit med, tror jag, också någon anhörig som de andra också oftast beskriver att de hamnar i. Och det här slottet, så där fann hon också då trygghet, mådde bra, blev, kände sig älskad, och så kunde de prata om det. Att det liknar också det här med, det här är inte psykotiskt, men människor som har vad man kallar ibland då för vanföreställningar, som kan vara det då, beroende på hur vi ser det i psykiatrin, så är det också viktigt generellt att validera det de upplever. Och det såg man också i dokumentär med de här, att det var så viktigt för dem att bli hörda i det. För de förstod att de här upplevelserna var ovanliga och konstiga, någonting de aldrig upplevt förut. Men djupt meningsfullt igen. Det är det här som är så lustigt. De mest meningsfulla sakerna som vi har i samhället och i världen är många gånger sån saker som vi normativt i samhället säger är bara strunt. Vi pratar inte, eller liksom, det är bara i det här fallet om en konstig hjärnaktivitet eller någonting är fel. Men det är det som folk tycker är mest meningsfullt i någonsin i princip när de har de upplevelserna. Likt också med psykedelia, inte att jag uppmuntrar till att ta det, men det är ju också vad människor som går igenom psykedelisk assisterad psykoterapi beskriver, att de får de här upplevelserna som är väldigt jobbiga och utmanande förvisso, men också djupt meningsfulla. Samma sak med andlighet generellt, i generell bemärkelse, så säger människor också att det är djupt, djupt meningsfullt, precis som en nära relation också blir djupt meningsfull. Och i den meningen då, så som jag ofta ser i alla fall, andlighet kan definieras i termer av meningsfullhet. Och då blir det på något sätt att, vad hittar vi andligheten? Jo, det mest meningsfulla. Och det är ofta, allt som oftast, sådana saker som olika typer av relationer, existentiella, inte frågor men upplevelser, att, och här är det då att de träffar sina nära anhöriga som har gått bort då, och det skänker dem mening och lugn inför döden, så de känner inte lika mycket rädsla längre. Mm. Ska vi se här om vi har, jag aviserar ju aldrig de här videorna i förväg, jag borde kanske börja göra det, det är svårt att veta när de är, men Lena, hej på dig. Utan kroppsupplevelse har jag varit med om häftigt. Jag ser mest naturväsen, säger du, ja, men pratar med döingar. Även om jag sagt nej till dem då det blir för mycket. Ja, men det är intressant. Fin film så också. Det är någonting som jag också har erfarit med många personer, att den här typen av upplevelser, och det var medium många gånger uppger också, att när de öppnar upp då, eller när man är öppen, eller när man bara blivit öppen för andra typer av väsen, så kan det bli att väldigt många söker upp ändå. Och det kan bli jobbigt då, som Lena Sönder säger där, även om jag sagt nej till dem. Och det var när man tittar på sådär, ja, vad heter de? Ja, men något av de här mediumprogrammen, så säger de att de måste lära sig att stänga av, sådär, stänga av det här, så att man inte är öppen för de här sakerna. Även personer jag pratar med privat säger samma sak, att det har varit väldigt jobbigt att få de här upplevelserna. Det här verkar inte vara på det sättet riktigt för de här som är inför döden, utan där verkar det mer mest bara vara positivt, och att de får de här upplevelserna med människor som, ja men, deras nära anhöriga bara i princip, inga andra, utan bara sådana här som kommer dit för att hjälpa dem ungefär. Det var någon kvinna i dokumentären som låg och tittade upp i taket under flera timmar, och läkaren eller vem det var kom in och frågade sig, vad du tittar på? Varpå hon svarade att jag tittar på änglarna, för de kommer och hämtar mig nu. De är på väg hit, och en väldig trygghet i det. Väldigt trygghet i att kunna se dem och erkänna dem ungefär. Och där igen blir det här med erkännandet, att om vi säger att det där inte är sant, eller om vi låtsas som att det inte finns, eller vi tycker det är jobbigt om någon pratar om den typen av upplevelse, så kan det orsaka en del problem faktiskt. För det är verkligt. Det är verkligt. Oavsett vad man tror på, så är det verkligt för personen, och igen då för de här människorna det mest meningsfulla som de någonsin upplevt, mer eller mindre. Eller kanske inte hela sina liv, men djupt meningsfullt i alla fall på livets rand. Ja, och Lena säger, jag väljer nu för tiden. Och det är det som kan många beskriva när de lärt sig det, helt enkelt. Så först kan det vara att det öppnas upp. Så var det för mig, mycket av den processen jag gick igenom, så var det kanske inte att jag upplevde väsen och sånt så mycket, men energi är bara generellt. Och för mig var det kanske inte så mycket att jag fick så mycket problem med det, men många jag pratat med, så var det i alla fall under en period att man tog in för mycket, helt enkelt. Och det blev för jobbigt. Och ja, oavsett vad, så har jag själv också mera så här, som Lena skrev då, att jag väljer mer så här, om jag vill öppna upp och känna sådana saker eller inte. Och normalt sett när jag går omkring så har jag inte de tentaklerna på bara. Det kan gå väldigt lång tid och så, men jag inte gör det. Men sen om jag kanske ska, ja, göra någon typ av andlig grej eller meditera, göra någon typ av healing på mig själv, då är det där, märker jag. Inom buddhismen då, tibetanska buddhismen, än bara för att återknyta till det, så pratar de just om de här drömstadierna eller bardo-tillstånden. Och egentligen är ju inte bara som den här låten är, row, row, row your boat gently down the stream, merrily, 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 merrily. Life is but a dream, säger de ju. Här säger de, death is but a dream. Vad de här många olika skolor säger är att allt är som en dröm. Inte bara då de här visionerna som de får, inte bara när de drömmer på natten, utan det här tillståndet som vi är i just nu är ett annat typ av tillstånd bara. Det är, vi säger att det är ett vaket tillstånd. Men vad betyder det egentligen? Vi kan vara vakna i drömtillståndet också. Vi kan vara vakna i drömlös sömn. Vakna i meningen medvetna. Så vad är egentligen ett vaket tillstånd? Vaket tillstånd är ju när vi är vakna. När vi är medvetna, när vi är närvarande, härvarande. I the power of now, som Eckhart Tolle brukar säga. Då är vi här. Spelar ingen roll i vilket tillstånd det är i övrigt. Vi kan vara vakna genom alla tillstånden då. Och vad traditionen pratar om är ju också ett tillstånd som går bortom alla de här tillstånden. Bortom det vakna eller grow state eller den vanliga världen, vi ska kalla det. Bortom drömtillståndet, även bortom det kausala eller drömlösa sömntillståndet. Först så kommer vittnet då. För det är någonting som bevittnar det här. Det var någon som skrev i någon kommentar på någon tidigare video just det här. Men vem bevittnar vittnet? Och det är nästa steg i många av de här traditionerna då. När vi pratar om en icke-dualism, icke-två. Så i vittnespositionen, och säga att vittnet är Det finns ett vittne här. Det är någon som bevittnar det här. Det finns någon som bevittnar drömtillståndet. Det är någon som bevittnar drömlösa tillståndet. Det är en utsträckning vi är medvetna där. Så är det någonting som bevittnar. Men det är fortfarande en typ av dualism här då. Det är någon som bevittnar och det är någonting som bevittnas. Så det är två. Och icke-dualism betyder ju icke-två. Alltså att vi inte har ett subjekt och ett objekt. Utan att subjektet och objektet är samma sak. Vi är i en enhet då ungefär. Men till och med enhet är ett dualistiskt ord såklart. Precis som alla ord är dualistiska. Så icke-dualism är lite knepigt ord såklart. Men det är, kan man säga, när vittnet också försvinner. Och så är det bara det här. Justice säger man ibland, bara isness eller sådanhet. Det är själva the fabric, eller vad säger man? Existensen själv, medvetandet själv. Den går bortom såklart vad som vi egentligen, ja vi kan ju kalla det för saker, men hjärnan och tänkandet är till sin natur dualistiskt, så det blir svårt att riktigt förstå det, om man ska uttrycka det. Men vi kan ha en erfarenhet av det. Vi kan ha en intuition om det och en typ av direkt upplevelse där vi känner, upplever en, om inte annat en enhet eller bara sådanhet. Bara det här ögonblicket just nu. Ingenting annat. Och det då som går bortom drömmarna, bortom vakna tillståndet, bortom alla tillstånd. Det tillståndslösa tillståndet. Det spontana tillståndet eller naturliga tillståndet. För ur det perspektivet, ur canvasen som alla tillstånden skrivs på, eller man ska uttrycka det, så är alla tillstånd förändrade medvetande tillstånd. En tillförsel av någonting, om vi tar det drömlös sömn där det inte finns några fenomen, där har vi väldigt lite som händer. Sen så kommer drömmarna, drömtillståndet upp när vi drömmer på natten då, och det kan man säga att på ett sätt är ett förändrat medvetande tillstånd. Då har vi massa fenomen där, vi har drömfenomen, andra människor, moln och grejer, de sakerna som normalt sett händer i en dröm. Sen så vaknar vi upp och då kommer ett nytt tillstånd. Alltså vaknar upp ur drömmen eller går ur drömmen till det här tillståndet då. Det som vi kallar för det vakna tillståndet, men som egentligen bara är ett annat typ av förändrat medvetande tillstånd. Ur perspektivet att allting bara är förändrade olika typer av medvetande tillstånd. Så det här som vi upplever just nu är ett mångt och mycket ett förändrat medvetande tillstånd. Men det normala är att vi tänker att det här är default. Det här är det normala vakna tillståndet och allt annat är förändrat medvetande tillstånd. Dricker vi alkohol så har vi ett förändrat medvetande tillstånd. Om vi sover så har vi ett förändrat medvetande tillstånd. Om vi blir arga. Men det här status, det som vi är i nu normalt sett, det är så här, det normala tillståndet ungefär. Men vad traditionerna menar är att det är bara ett förändrat medvetande tillstånd. Och det hänger ihop också med egot, jaget, att det narrativa självet är ett typ av tillstånd som vi befinner oss i. Vi tror på jaget, egot, den berättelsen. Vi tror på det som händer ungefär. Och det gör att vi dras med i olika saker. Det skapar lidande då. Suffering. För vi vill ha saker och vi tror på det. Precis som på en dröm. Så dras vi med av sakerna. I de här tillstånden. För vi tror på dem. Så vad traditionen inbjuder oss till är att vakna upp ur de här tillstånden. Vilket det ännu är. Om det är det vanliga vakna tillståndet. Eller drömmen på natten. Eller djupsömn. Bara att bli medvetna om vem vi är egentligen då. Know thyself, som oraklet i Delphi säger. Ställa sig frågan, vem är jag, som ramar och har sig uppmuntras till. som zenbuddismen och ja, men alla har. Det är det som vi gör när vi mediterar. Man tänker att man mediterar så hamnar man i ett förändrat medvetandetillstånd. Men det kan också gå så att säga som bara att nej, det är för att vi ska komma tillbaka. Nirvana är att det, de här andra medvetandetillstånden upphör till stor del. Eller jag-tillståndet upphör. Nirvana betyder ju cessation eller upphörande. Så när vi mediterar, när vi kommer tillbaka till nu, jaget, det stora självet, så upphör de här andra förändrade medvetandetillståndet. Och det blir mer av den här tysta, den här friden som ligger till grund för allting och som alltid är hela tiden. Det är inte så att det försvinner. Det är ju det som är metaforiskt, canvasen eller bioduken där allting projiceras på. Det är alltid där. Det är alltid ett medvetande. Eller det är alltid någon som bevittnar. Eller det är alltid finns någonting där var i sakerna händer. Drömmen uppstår i någonting. Det här uppstår i någonting. Vad är det för någonting då? Det är samma sak som ja, allting är samma sak i det de säger. Allting är bara en ja, men en projektion. Allting är bara någonting vi inte kan beskriva ens. Allting är bara det här. Det här är det. This is it. Finns inget utanför, finns inget innanför, finns inget upp, finns inget ner. Finns inget att förstå heller. Men det är någonting som ändå är spännande att utforska som det verkar. Okej, okay, så den här dokumentären finns på UR Play. Jag tror jag länkade den i videon. Den heter Death is but a dream, inte Life is but a dream. Jag kan verkligen rekommendera den. Spännande att se hur människor som när de börjar närma sig döden börjar få de här upplevelserna av att få de här verkliga, verkliga drömmarna som är lika verkliga som att prata med en annan människa. Det kan ske både i typ det vakna tillståndet, då kallar man det kanske visioner, och sen också i drömmar, och de ändå upplever det som djupt meningsfullt, djupt läkande också, terapeutiskt som läkaren sa, för de mår väldigt bra av det, och det gör det också verkligen värt att undersöka mer och uppmuntra till och validera när människor har det, för det här är någonting som ger mer har mer läkande kraft, som man sa, tror jag sa det även i trailern här, än någon annan medicin, mer läkande kraft än vad någon annan kan säga där eller trösta dem med. De här direkta upplevelserna. Den direkta upplevelsen av att komma hem då som de upplever det. Av trygghet. Och att träffa ja men, människor som gått bort. Hur de känner då när de är med om det. Häftigt det fungerar. Hur det fungerar. Okej. Okay. Ja, men det var det jag hade. Tack för mig och på återseende.